Nu följer nyhetshelgen med Ingrid och Maria.
Välkomna ska ni vara till en ny vecka. Det är måndag och det innebär nyhetshelgen som idag har nummer 19. Hej Maria!
Hej hej Ingrid! Hur är läget?
Jo tack, det tycker jag är bra.
Mm. Har du varit? Jo, det är väl okej. Malmö fick bara oavgjort igår mot Sirius. Det är väldigt irriterande.
Mm. Det slog Sirius. Vi är alltså HIF då.
Ja, ja, och ni är ju större behov av poängen än vad vi är. Yeah. Å andra sidan. Så att,
Men ska vi inte dra igång det här HIF-MFF-bråket redan?
Nej, det kommer sen.
Ja, idag så heter programmet Tre små sossegrisar. Och det är ju, alltså, ointressanta statusuppdateringar är ju fantastiskt. Men det här är nog den bästa och roligaste bild han någonsin har gjort för oss.
Ja, jag fick en sån här flash av, ni vet, Tre små grisarna. Mm. Och att Donald Trump är i stora stygga vargen. Och ointressant att tog ju verkligen detta ad notam. Och som ni ser så är det den glada trion Stefan, Morgan och Margot. Och så har vi A$AP Rocky som tittar ut genom ett fönster.
Ja. Wow. Och Donald Trump som stora stygga vargen där, som får dem alla att darra av skräck.
Mm.
Jag såg en annan rolig bild som någon hade lagt ut på Twitter, tror jag det var, eller någon annanstans i alla fall. Det är en bild på, de har liksom lagt in, det är två karar som omfamnar varandra och så är det då Trumps och Stefan Löfvens huvuden. Och Löfven, han lutar sig emot och så står det så här till: vad ska jag göra? Jag har förstört Sverige! Och så svarar Trump: avgå för fan!
Ja, bra förslag.
Ja, vi ska också prata om regnbågshysteri och hur polisen är infiltrerad. Men som vanligt så vill vi då börja med att tala om för er att vi är helt beroende av ert stöd. Så att känner ni för att swisha eller skicka en slant på något annat sätt, så blir vi väldigt, väldigt glada. Och som vanligt så hittar ni de här informationerna i show notes eller på vår hemsida ingridomaria.se. Och klicka gärna på de annonser ni hittar där. Det var en som påpekade för mig att det verkar som om de där annonserna, alltså de styrs av vad artikeln handlar om.
Okay.
Det var någon som hade noterat, för alltså, det var Gudmunders krönika i lördag som ju handlade om, han är tacksam över att han inte är ung längre. Så var det någonting med familjevärderingar och sånt där. Och då kom det upp annonser för nappflaskor.
Okej, okay, intressant. Vissa ord liksom är taggade då, så att säga. Det verkar ju ganska logiskt i och för sig.
Ja, alltså, och samtidigt så läskigt, alltså det är liksom, ja, så.
Jo, nej, men nu när jag tänker efter så är det ju så alla annonssajter funkar. Det är ju likadant, alltså jag får hela tiden upp massa reklam för gitarrer, elgitarrer. Och det är ju för att min man har suttit och larvat en massa på olika gitarrsajter och sånt.
Mm. Men det är obehagligt, alltså vi är så övervakade så det är läskigt. Ja, och så kan man naturligtvis prenumerera på vår kanal. Det blir vi väldigt glada av, för att YouTube håller på och fifflar så att inte folk ska se att vi finns och sådär. Så att om ni i alla fall trycker prenumerera så får ni ju mejl. Eventuellt får ni också en liten notifikation.
Ja.
Men det kan man aldrig vara säker på.
Nej.
Ja, precis. Och trycka tummen upp förstås, för då kommer man högre upp i rekommendationer. Om vi nu någonsin syns i rekommendationer, det får ni gärna tala om för oss om ni ser oss där, för ja, ser jag ju aldrig oss, men det beror väl på att jag är jag liksom. Jag tror inte att jag vill se mina egna.
Ja, du är oss liksom. Alltså, ja, Ingrid, ja. Maria. Ja, jag ser oss när jag är Maria. Men ja, berätta, kom gärna med info om sånt smått och gott, så att vi får ett hum om hur vi ligger till. För vi blir inte riktigt kloka på YouTubes beteende, kan man lugnt säga.
Jag såg någon video nu på förmiddagen här från Stefan Molyneux där han liksom vädjade att människor ska donera pengar till honom. För att han har ju blivit av med hälften av sina lyssnare och folk får inte ens notifikationer eller mejl om att han har lagt ut någonting. Så att folk har avbrutit sina liksom donationer till honom för de tror inte att han jobbar, att han har semester eller någonting. Så att det är hela tiden så. Så att det är jätteviktigt för oss att ni stöttar oss på olika sätt och försöker få fler att lyssna på oss.
Och där är ju sociala medier, tyvärr framförallt Facebook, A och O. Det är den största kanalen för spridning av poddar och artiklar. Tyvärr, det är, vi är inga vänner av Facebook, men det är så det ser ut just nu. Men för all del, sprid gärna poddarna och artiklarna även på andra kanaler, Gab och ja, VK och allt vad det nu kan vara.
Är du nu på Gab, Maria? Det lovade
Nej.
Du.
Nej, du lovade att jag skulle lova. Jag har inte hunnit. Jag ska ta tag i det, jag lovar. Men jag har fullt upp med allt annat just nu. Så att det är lite stress och strul här hemma med man och barn som går sysslolösa medan vi andra jobbar.
Just det. Nu ska jag knyta ihop en liten tråd från förra veckan där vi pratade om de här halshuggningarna i Marocko. Och då kom vi in på det här med hur är det nu med kungen? Är han skild från sin drottning Lalla Salma? Och då googlade jag lite på det, för vi visste ju inte hur det var. Och då visade det sig att hon alltså inte syns offentligt i Marocko sedan i slutet av 2017. Men det har heller inte gått ut något dekret om att de är skilda. Men de är nog åtminstone separerade. För det jag hittade var att hon har varit på semester med sina barn. I Grekland var hon med sonen och så var hon någon annanstans med båda barnen, tror jag.
Ja, hon hade hyrt någon lyxjakt för 6 miljoner i veckan. Det var ju...
Nej. Just det, så det går ingen pekuniär nöd på henne.
Precis, nej verkligen inte. Men hon är väldigt häftig, den här prinsessan Lalla Salma. Hon är alltså inte drottning utan prinsessa. Fast mannen är kung.
Ja,
verkligen. Ja, jag fattar inte
det. Kanske det hon protesterar mot. Det är därför. Men hon är alltså en prinsessa på vift nu, kan man säga.
Så är det. Så håll ögonen öppna efter prinsessan Lalla Salma om ni är nere i Grekland eller så. För där kanske hon går omkring på någon lyxjakt.
Ja, just det. Sen ska vi också berätta att det har kommit en fake news-artikel om att Tommy Robinson har blivit attackerad i det muslimtäta fängelset där han sitter. Men det var ju och det var flera stora brittiska tidningar som rapporterade om att han hade blivit nedslagen i duschen. Men det här är ju, alltså tänkte man bara efter lite grann så inser man att det här är ju inte sant, för att han sitter ju isolerad, i självvald isolering. Så, och just för att inte bli attackerad av muslimska fångar.
Ja, precis. Ja, som sagt, det var det första jag tänkte, nej, vadå nedslagen i duschen? Han duschar väl inte med någon annan, han är ju i isolering. Det vet man ju. Det stod ju klart redan innan att han skulle bli tvungen att begära att få sitta isolerad därför att det är för farligt för honom att vara bland den allmänna populationen i. Nu vad jag begriper så sitter han inte i det här allra jäkligaste fängelset. Nej, utan han sitter någon annanstans, jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Men
det är ju så på alla fängelser att det är en majoritet muslimer.
Ja. Men Belmarsh sitter han i nu, och det var väl Hull som var det här.
Ja, som han satt förra gången.
Ja, vi hoppas att det
har i alla fall gått ut på hans hemsida. Och vet man inte det så, alltså det kommer liksom ständigt ny information där. Den heter tr.news. Det finns ju fler som jobbar för honom och som ser till att det kommer upp då information. Och de har lagt ut en video där hans australiske kompis Avi Yemeni berätta om att det här är fake news alltihop, så ni behöver inte vara rädda för Tommy. Men däremot så man kan skriva brev till honom. Jag tror att det var Ezra Levant som hade någon adress och ville att folk skulle skriva brev, för att förra gången var det som höll honom uppe. Så känner ni för det så kan ni gå in på Rebel Media. Jag ska se om jag kan leta upp adressen och lägga i show notes.
Han sa väl i en intervju med Ezra när han var precis nysläppt från fängelset att det som gjorde att han orkade, ja, att han orkade liksom, det var att han läste varenda brev han fick. Och han var helt fascinerad över att han har fått brev från hela världen. Och han tyckte liksom, wow, sitter en människa i Sydamerika och bryr sig om mig, eller Sverige, eller Kina, eller du vet var det nu kan vara ifrån. Han kände verkligen att han hade stöd från människor.
Och det är ju naturligtvis så att när man sitter isolerad, det är ju ett slags tortyr. Alltså en timme eller en halvtimme om dagen får han då gå ut på någon sån här liten rastgård. Och sen träffar han bara vakterna när de kommer med mat och sådär. Och det är ju fruktansvärt. Så det är klart att brev gör, det är en slags kontakt med omvärlden. Och det är bra för honom. Och han behöver det.
Mm, absolut. Skriv en rad till Tommy.
Mm.
Igår gjorde vi en kul grej.
Ja, det gjorde vi. Vi gjorde en intervju som väldigt många lyssnare har efterfrågat. Och vi har en liten teaser på detta. Vi ska lägga ut intervjun på onsdag. Men vi har en liten teaser att spela upp.
Mm, här kommer den.
Rasmus, jag tänkte fråga dig om du vill berätta. Vem är Rasmus Paludan? Och hur blev du politiker? Och framför allt, hur kan det komma sig att du pratar så bra skånska?
Ja, alltså jag pratar ju mycket bättre skånska om jag har fått ett par veckors träning. Men jag kan säga så här, jag har en skånsk pappa. Och som ni säkert vet, därför ni känner skandinavisk historia, så är det ju så här att Skåne är ju egentligen dansk. Men det hände det att det blev lite svensk med freden i Roskilde. Och det var ju lite fel kan man säga. Men så jag ska bara säga att jag är ju etnisk dansk på både pappa och moders sida. Men min pappa är alltså från Skåne, från Helsingborg. Och därför har jag ju också skånsk familj. Och därför har jag ju pratat skånska när jag var barn. Så det är därför jag pratar rimligen skånska. Fast jag har hört från någon att min syster pratar bättre. Jag vet inte om jag håller med. Jag skulle nog säga att jag håller inte med. Men någon gång för 15 år sedan var vi till något kalas i Rå utanför Helsingborg. Och så var det någon kärring som sa till min syster: det är så underbart fint svenska du pratar. Det är verkligen bra. Och då sa jag någonting på svenska. Så sa hon: ja, och du pratar ju bra skandinaviska.
Vilken förolämpning.
Ja, vilken pik.
Ja.
Så han är ju för rolig.
Vi beklagar att ljudet inte kommer att vara tipptopp. Det finns lite olika randiga och rutiga skäl till det. Bland annat är det så att Rasmus sitter i en bil och pratar. Det här är alltså, som ni säkert förstod, det är Rasmus Paludan, den danske politikern och partiledaren för Stram kurs, som vi intervjuade igår. Men ni får hålla till godo. Jag ska försöka tvätta ljudet så mycket det går. Men det kommer inte vara superduper kvalitet. Men förhoppningsvis uthärdligt i alla fall. För själva intervjun var fantastiskt rolig, tyckte vi.
Ja, verkligen. Och som ni alla nu hörde så pratar han förträfflig skånska. Och det är inga som helst problem att förstå vad han säger.
Nej, mycket, mycket bra. För att det är som vi konstaterade i inledningen där. Att det hade bara varit för tråkigt att behöva sitta och prata engelska ju.
Ja, usch.
Så håll ögon och öron öppna efter denna nyhetsveckans special som dyker upp på onsdag.
Mm. Nu ska vi prata om regnbågshysteri. Och du kan berätta hur detta startade.
Ja, du dristade dig att skicka ut en tweet igår inför Malmö FF skulle ju då som sagt möta Sirius igår eftermiddag. Och då skickade du ut på Twitter att gud vad jag är glad att jag inte håller på MFF. Allas lika värde, säger en fotbollsklubb som köper och säljer spelare för väldigt olika värde. Vilket jävla pekotrams! Maria Sunflower, vad säger du? Ja, och då var ju det liksom en pik till mig framförallt. Du hade väl inte tänkt att kreti och pleti från hela Sverige skulle slänga sig in i denna diskussionen?
Nej, men vänta nu. Du måste förklara varför jag skrev det. Det var nämligen så att Malmö FF hade bestämt att alla hörnflaggorna skulle vara regnbågsfärgade. Och det var därför jag skrev att jag var glad att jag inte håller på MFF.
Ja.
Sen är det naturligtvis så att jag vet att vartenda jäkla fotbollslag i Sverige lyder ju under HBTQ-piskan. Mm. Så att du hittade ju genast en bild på, Anders Andreas Granqvist.
Nej, det var inte jag.
Nej, det var inte du, nej.
Det var någon annan som låg, men därmed så likade den, för jag tyckte det var ganska komiskt att någon snabbt grävde fram en bild på granen med sån regnbågsarmbindel då. Mm. Men däremot så skrev jag, för du frågade mig, vad säger du? Så skrev jag att klubben, liksom så många andra samhällsinstitutioner, har kapats av vänsternissar. Mm. Och så skriver du då, det är hög tid att byta klubb, vännen. Och så svarar jag, lika troligt som att det snöar i juli. Det kommer aldrig att hända, med andra ord. Men folk tyckte ju då att det här var så fruktansvärt. Åh, du var så förskräcklig, Ingrid. På allvar så förstår inte folk skillnaden mellan Pride-rörelsen och att man liksom stöttar hbtq-personer. Att man kan liksom vara alltså för bögar, höll jag på att säga. Det låter konstigt. Men alltså, man kan ju stötta hbtq-personer utan att stötta Pride.
Ja, exakt ja. Så. Och men alltså, när jag ser de svar som jag får, så inser jag ju att folk är totalt hjärntvättade. Alltså det finns jättemånga människor som på fullt allvar går runt och tror att alla människor är lika mycket värda. Och det spelar ingen roll vad man säger till dem. Alltså, och vad det och det värdet du pratar om att MFF köper, säljer, spelar, det har ju inte med människovärdet att göra. Nej men sluta nu. Värde är värde. Och vi vet alla att det beror på en fel översättning av mänskliga rättigheter deklarationen. För det står egentligen värdighet. Men eftersom i Sverige man har kanske medvetet felöversatt detta, så går det runt en massa människor och tror att alla är lika mycket värda. Det finns något som heter människovärde. Värde, som är liksom det är vad det är. Det finns ingen skillnad. Och så försöker jag säga, men du menar väl inte att en massmördare har samma värde för samhället som en hederlig filantrop eller någon som bara ger till andra människor? Men de kan ju inte ens svara på det, för de tror att människovärde är någonting annat. Det är det ju inte. Och om det finns något som heter människovärde, så är det ju beroende på, jag kan säga så här, folk föds väl med samma värde liksom. Men sen handlar det om vad du gör av ditt liv. Det finns en väldig massa människor som är totalt värdelösa för samhället, som bara kostar pengar och förstör. Och det finns dessutom människor som är farliga.
Mm. Men inte ens när du försöker vara ditt allra mest pedagogiska jag, så kan du få de här nissarna att förstå detta uppenbarligen. Det var ju folk som framhärdade i det längsta, som fortfarande framhärdar i detta nu på Twitter, i att nej, alltså din mamma har ett högre värde för dig, men som människa så är hennes värde beständigt, och min mamma har ett högre värde för mig, men de är ändå lika mycket värda för staten liksom, och för mänsklighet. Den typen av resonemang då, va? Och det här som du försöker förklara, att du avgör ju, du höjer eller sänker ditt eget värde som människa beroende på vad du gör.
Mm.
Du har också ett absolut värde som människa, alltså ett som är avhängigt av ditt beteende. Du har olika värde för andra människor. Ja, det har du, beroende på om de är närstående eller inte. Absolut. Så värderar de dig högre eller lägre. Mm, det stämmer. Men du har också ett värde som du själv skapar genom dina handlingar.
Mm.
Men detta är tydligen helt omöjligt att få in i huvudet på vissa.
Ja, och det beror på årtiondens hjärntvätt. Alltså folk tänker ju inte längre. De är som pavlovska hundar. Alla slika värde. Jawohl! Ja! Oh! Nu rättar vi oss i ledet, liksom. Och det här med att folk inte längre vill ta ansvar för saker. Allting är samhällets fel. Mm. Och då måste jag berätta om Pontus Persson som skrev på Gabb. Jag vet inte om du känner igen honom från Twitter. Så skriver han så här: kom ihåg att det är inte ditt fel att du är fet. Det är samhällets fel. Det är inte ditt fel att du mördat någon. Om du haft en taskig barndom, det är samhällets fel. Men det är absolut ditt fel som vit svensk att en vit engelsman ägde en slav för 600 år sedan.
Mm.
Och det tycker jag säger allting om hur folk ser på det här med ansvar nu för tiden. Alltså det är inte bara det att alla människors lika värde har fått folk att tro att alla somalier har lika stor rätt att vara i Sverige och fördela våra skattepengar som svenskarna har, utan också så att de tror att helt fel saker är ditt fel och inte ditt fel. Det som är ditt fel, om du är fet eller om du mördar någon, det behöver du inte skämmas för, så det ska du inte känna skuld för. Men bara för att du är vit så har du skuld för allt vad någon vit i världshistorien någonsin har gjort.
Mm. Ja, det är väldigt förvirrande. Och där kommer väl anarkotyranin i någon mån in också. Just det här att sila mygg och svälja kameler. Att man slår ner på saker som folk faktiskt inte kan rå för. Medan man å andra sidan, det är fritt blås att göra vad som helst som var och en har ansvar för. Det är liksom upp och ner och vända världen. Alice i underlandet en gång. Men du, jag skulle gärna vilja citera ur en artikel av Per Hagenäs. Som han har skrivit för vår vän Karl-Olof Arnsberg på hans blogg Invandring och mörkläggning. Han har skrivit en lång artikel här som ni gärna får läsa. Som vars rubrik är Den djupa staten. Mm. Och jag ska bara läsa första ingången. Han skriver så, han inleder med att skriva så här: dagens rätta värdegrund övervakas idag av förskollärare, lärare, journalister, polisen, av korrekta och ängsliga chefer på alla nivåer. Fel värdegrund, ett obetänksamt uttalande och du är rökt. Denna repression har DDR-nivåer. Den sätter etniskt svenska pensionärer, för våra gamla som sluntit i värdegrunden, i fängelse. Den utdömer ovanligt höga skadestånd för just värdegrundskränkningar och kan på ett ögonblick avsluta en karriär. Alla, speciellt inom etablissemanget, spelar i skräck med i denna teater för att undvika att själva få en värdegrundsfatva efter sig. Granskar man relationen mellan värdegrundens fraser och vad dess politik ger, så inser man att värdegrunden i sig är tom. Den är en Potemkin-kuliss, en härskarteknik, elitens sätt att försvara sin rätt att förfölja kritiker.
Ja, det är helt spot on. Och när jag la ut den här på Twitter i morse, så skrev jag: det är i sig inget konstigt att eliten försöker sko sig på vanligt folks bekostnad. Det ovanliga i Sverige är att undersåtarna hyllar detta.
Ja, man bara häpnar. Det blev väldigt tydligt när man läser hans artikel. Och han tar ju också upp det här med alltså överstatlighet i form av FN och EU och alltså, vad ska man säga, urholkningen av demokratin som folk tydligen står upp och applåderar över, och att man förstår ju av den här artikeln att ett sånt företeelse som Pride till exempel, det är ett sätt att styra folk, att få in dem i follan. För Pride är inte primärt liksom en rörelse till stöd för HBTQ-personer, det är en vänsterrörelse.
Ja.
Till stöd för liksom någon typ av marxism eller kulturmarxism.
Ja, och ett stöd för att saker ska fortsätta vara som de är och gå ännu mer i den riktningen. Alltså, jag menar, när HBTQ-piskan viner så hoppar alla. Regeringen hoppar, alla partierna hoppar, alla journalisterna hoppar, alla vanliga människor, de går ut och viftar med flagg. Titta vad god jag är! Ja, men jag är ingen farlig person, jag är ingen dissident, jag gillar allt det de gör. Det är det handlar om. Och det är det som är så obehagligt att se, att så många på Twitter och var de nu finns, liksom, alltså de är helt övertygade om att de har valt detta själva. Jag är inte jag hoppar min sand bara när jag själv vill. Nej, det gör du inte. Alltså att gå till sådana attack mot mig för att jag kritiserar regnbågsflaggor på Malmö stadion, som det inte heter längre, men står inte samma. Men alltså de blir rasande, och det är ju inte, det är väl ingenting att bli så upprörd över att jag inte tycker om regnbågsflaggor, men de är så inne i den här hjärntvätten att de måste visa för alla andra: jag tycker illa om Ingrid Carlqvist för hon tycker inte om regnbågsflaggor. Fattar du? Det är på en meganivå.
Jo, jag vet, och just så här att vad ska man säga, den här paniken som utlöses av din vägran att vara PK är intressant att beskåda, hur alla rusar fram och skriker i munnen på varandra: hemsk, ja. Helt hysteriskt. Och du måste vara jobbigt att vara som du, Ingrid, och vad du måste vara ensam och ingen orkar med dig, och folk vet allt möjligt om dig tydligen.
Ja,
alltså, det är ju en sak att skriva liksom: jag orkar inte följa dig på Twitter, men nu blockar jag dig. Det är ju ju folk fritt att göra det liksom. Men att därav dra slutsatsen att ingen orkar med dig bara för att man inte själv gör det.
Nej, okay. Och men det är ju inte det handlar om. För att de vill ju gärna se vad jag skriver. För att jag ger dem en möjlighet att visa hur goda och tappra med sin käp och sitt svärd som de är. Det är därför det är viktigt för dem att följa mig och att svara mig. Och det är ju lite grann det som är... Det är både det sköna och det tråkiga med Gab, att där är ju inte de ännu, utan det är bara sådana som vi. Så att det är ju skönt, man slipper ju liksom de här hjärtinfarkterna 3 gånger i minuten. Men å andra sidan så är det ju de man lever för,
jag menar.
Att jag behöver ju inte, det är liksom så, vad heter det, preach to the choir.
Ja, det blir aldrig några bråk i den meningen. Nej. För det är bara meningsfränder där än så länge. Du störde dig också på att någon polis gick runt i Pride-paraden. Det var ju Pride alltså i Malmö i lördags, Pride-parad. Och då hade Malmöpolisen, de blåste såpbubblor och någon före detta, hej hon landslagsspelare.
Fotbollskvinna Nordin.
Ja just det, kvinnlig fotbollsspelare. Hon är numera polis och utreder hatbrott. Och hon gick i polisuniform i paraden. Och Ingrid tycker att det är inte lämpligt att man ska gå i Pride-paraden i uniform.
Nej, självklart inte. Alltså polisuniformer, liksom alla andra uniformer, signalerar jag är i tjänst, jag är en opolitisk tjänsteman. Och har du märkt det att de flera tidningar har gått över till att skriva tjänstepersoner istället för tjänsteman? Som ju är det vedertagna ordet, det är så löjligt. De kan inte skriva, man ska inte ha tjänsteman och tjänstekvinna, för tjänstekvinna signalerar något helt
just
annat.
Det, just det.
Man piga eller någonting. Så nu skriver de tjänstepersoner, det kommer vi aldrig att göra på Ingrid och Maria, det lovar jag.
Men vi har ju alltså till och med, svenskan har ju till och med exporterat ordet ombudsman till engelska.
Ja, just
det heter ju ombudsman.
Ja, precis. Ja. Ska vi, nu får, är det väl snart ombudsperson då?
Ombudsperson.
Vi som har myntat själva begreppet, håller inte fast vid det längre. Ja. Men, det har jag inte sett. Men i alla fall, vad jag menar är att uniformen är viktig därför att den signalerar jag är i tjänst, jag är opolitisk, jag står inte för någonting. Det är helt ointressant vem jag är. Nu är jag polis. Och då ska man inte springa runt. Men jag menar, jag är ju inte arg på Frida Nordin, jag skiter väl i henne. Jag är ju arg på polisledningen som inte bara tillåter det utan uppmuntrar de här dumheterna. Och då tycker jag att vi ska komma in på det här med poliskorruptionen när vi nu ändå pratar om polisen. Du kanske skulle säga något mer om Frida och det, eller?
Nej, jag har inte, jag är inte lika upphetsad över det som du, så att du sa det så bra.
Så att då går vi in på det blocket som vi kallar rättsrötan.
Och då
var det ju så att igår så såg vi Louise senaste video på YouTube som är riktigt skrämmande. Kan du dra vad han snackar om?
Han har fått kontakt med en annan arabisk kille, en homosexuell man från Saudiarabien. Och den här mannen berättar ju då att han hade råkat väldigt illa ut på alla flyktingboenden som han har bott på. Han hade fått byta boende 3 gånger tror jag det var. För att när folk, somalier och andra araber på de här boendena fick reda på att han var bög, så misshandlade de honom svårt då. Och det var ju illa nog, va? Och att han hade fått flytta runt halva Sverige då för att slippa bli ihjälslagen. Men sen så stöter han ju då på en arabisk polis som, ska vi säga, inte hotar honom men behandlar honom väldigt illa. Kallar honom smuts, säger att han är en skam för muslimer, en skam för araber. Och han träffar dessutom på någon albansk kvinna. Jag fattar inte om hon också var polis.
Jo, hon var polis, men hon var inte chef som den här araben.
Nej. Och hon hade slagit till den här killen. Hon hade larmat till honom för att hon blev irriterad över någonting.
Det var några somaliska kvinnor som hade påstått att han hade stulit från dem.
Ja.
Och då bara går hon fram och larmar till honom.
Ja, och grejen var ju då att Louis visste nog inte det, men det är ju alltså, det är ju tillåtet att banda folk utan att de vet om det i Sverige.
Bara man själv deltar i samtal. Man får inte banda ett samtal mellan andra personer, så kallad buggning.
Nej. Så att den här killen har tydligen bandat sitt samtal med den här manliga polisen, åtminstone polis, arabiska polischefen. Och det som Louai var mest upprörd och arg och ledsen över, det var liksom att okej, de här två personerna, den arabiska polisen och den albanska kvinnliga polisen, de är båda så kallat integrerade i Sverige och ändå uppför de sig så här. Jag fick en känsla av att Louai blev helt uppgiven av hela den här historien.
Precis, och detta, du och jag har ju varit inne på det tidigare och vi har förklarat för våra lyssnare att inom islam är det så att du måste alltid ta din muslimska broders eller systers parti. Och detta är ju ett jätteproblem. Nu säger jag inte att alla muslimer gör det, men det är vad som förväntas av dem. Därför är det naturligtvis väldigt många som gör det. Och då hittade jag en artikel på den korte avis, danska tidningen. Och jag ser att även Petterssons blogg har skrivit om detta. Och den har rubriken Chock i Holland. Många poliser med invandrarbakgrund är starkt involverade i kriminella aktiviteter. Och detta är ju helt följdriktigt. Om du tar in människor till ditt land som bara har lojalitet med sina egna trosfränder, så kan du ju inte låta dem få sådana positioner i samhället att du kan misstänka att det är stor risk för att de kommer att arbeta för sina bröder och mot det svenska samhället eller det holländska samhället eller var det nu är någonstans. Men det har alltså blivit en jättegrej det här i Holland. Det är någon hemligstämplad rapport som har sänt chockvågor genom landet. Och att det är en betydande del av den holländska polisen som har förbindelser med organiserad brottslighet.
Ja. Det är ju...
Och de säger också att det här är bara toppen på ett isberg, det som har kommit fram nu. Och då är det ju så, då kan man tänka, ja, det är ju inte bara det att vi har haft hemska polischefer som Dan Eliasson, och, utan det är naturligtvis också en förklaring, en annan förklaring till att polisen inte reder upp några brott längre. Det är naturligtvis att de kriminella blir informerade av muslimska poliser om att nu ska det göras razzia och nu ska ni inte synas i det området och så vidare och så vidare.
Men Ingrid, det här är ju bara fullständigt logiskt. Om du tar in en stor mängd människor från dysfunktionella länder där staten är svag och det råder klankultur, då är det ju, alltså, ingen borde bli förvånad över att de fortsätter att bete sig så som de är vana vid. Det här är vuxna människor som har vuxit upp då med ett visst mönster, ett visst typ av samhälle. Skulle de över en natt förvandlas och bli en helt annan sorts människor då? Alltså vi svenskar, jag vet, många frågar mig liksom, du vet, hur det var att bo, till exempel att bo i USA då. Blir jag liksom amerikaniserad och säger, ja, det blir man ju i någon mån, man tar ju seden dit man kommer. Men jag är ju klart i själ och hjärta alltid svensk. Det kommer jag vara om jag så bor i USA i 100 år.
Ja.
Så är det bara. Jag är ju en vuxen människa, du kan inte bara förändra hela min personlighet, det går inte.
Nej, men det hänger ju ihop med det här att de inte tror att det finns någonting som heter svensk kultur eller svensk nationalitet och så, utan de har ju inbillat människor, sig själva och andra människor, att det spelar ingen roll. Alla människor är lika värda, alla är likadana. Så det räcker att de gör en liten kurs eller att en dag talar man om för dem att jag säger ju så här att ni ska ju nu vara då lojala med den svenska polisen om ni nu ska bli poliser här. Och så tror man att, men då så, då tar jag bort allt i min personlighet. Hela min uppfostran, allt jag har fått lära mig. Det kommer jag inte gör.
Kommer du ihåg den här stora skandalen, härvan på Migrationsverket i Malmö?
Ja, gud.
Det var väl en arab och en somalier, va, som var inblandade, eller var det två araber? Jag minns inte nu. Det var någon afrikan var det och någon arab.
Ja, men inte somalier, det var någon annan afrikan. Ja.
De hade ju sålt uppehållstillstånd för glatta livet, det var ju enorma summor. Och det är klart, alltså, kommer du från ett land där det är så det fungerar, det är ju faktiskt rätt många länder där man förväntas muta tjänstemän för att få det man vill ha. Eller hur? Det finns många kulturer där det liksom är det, ja. Jag menar, vi behöver inte gå längre än, jag kommer ihåg när vi var på semester i Italien på 70-talet. Och man blev stoppad av de här garda civil, du vet, de ville ju ha pengar. De skit ville ju bötfälla där, om de fick några lira där liksom, så var det ju, nej ja okej, nej men kör vidare. Så behöver inte gå längre än så, va?
Nej, det är visst, vi blev ju så chockerade över detta eftersom i Sverige har ju varit väldigt fritt från korruption. Nu är det inte det. Nu skulle jag säga att Sverige är ett av de värsta länderna i Europa. Just eftersom vi har tagit in så många och dessutom puffat ut dem på alla viktiga positioner.
Och dessutom varit så naiva, som det heter, och totalt... Nu ska jag börja med mina anglicismer igen, men like a baby in the woods, säger man. Det finns inget bra svenskt uttryck som är motsvarande, men barn i skogen låter väldigt konstigt. Men ni förstår vad jag menar. Alltså att helt, alltså, icke rustade att möta sånt här. Så bara liksom, jaha, ja, där kom det 100 000 från Afrika, jaha, där kom det 100 000 från Arabien. Välkomna, ska ni vara, liksom, nu kommer allting att bli jättebra. Helt utan liksom konsekvensanalys och liksom någon typ av, vad säger man, alltså riskanalys. Här kom det 100 000 från Irak.
Allas lika värde, Maria. Alla är lika snälla, alla är lika fina, alla är svenskar innerst inne. Och där kommer vi också in på det som är så dåligt för oss, den här Titanic-nationalismen. Att vi är så övertygade om att vi är det bästa landet och det bästa folket i världen. Men det ska man ju inte säga, för det är skrytsamt och det gör vi inte, så därför låtsas vi att vi inte tycker det. Men vi förutsätter att alla som kommer hit kommer genast säga, åh, ni är så fin, ni har gjort det bästa landet i världen, jag ska bli precis som ni. Det är det folk tror, eller har trott åtminstone.
Jag kommer ihåg hur fruktansvärt dryga vi var i USA. Vi svenskar som jag umgicks med. Och gick och gapade om att vi var vikingar och vi gör som vi vill och så vidare. Först inte övertygad om att när folk förklarar för sig att vi är svenskar så skulle de dö av liksom, de skulle bli så imponerade att de svimmade av liksom. För det visste ju alla att Sverige var jättefantastiskt på alla sätt. Ja, det är inte klokt alltså. Och framförallt i dagens läge. Det här var ju början på 90-talet, så det fanns det väl lite mer att vara stolt av. Vad i hela fridens namn har vi att skryta om idag i Sverige, om jag får fråga?
Nej, jag vet inte. Naturen, kanske.
Ja, precis. Det skulle vara
mycket
det.
Mycket annat är det inte.
Nej.
Och jag menar, nu ska man inte tro att det här bara är då i Holland, eller Nederländerna som det egentligen heter. Jag hittade en artikel, jag fick den skickad till mig från Kvällsposten, fast det är egentligen ett Sydsvenskan avslöjande, att en Malmöpolis stängdes av efter misstanke om samarbete med kriminella, och den är från 8 maj i år. Och nu har man inlett en liksom brottsutredning, samtidigt som en källa hävdar att flera anställda inom polisen misstänks för att ha läckt information. Det handlar om personer som bland annat är släkt med både poliser och civilanställda. Ja. Och det här med att gynna släkten, så vi kan nog vara helt övertygad om att det här inte är Pelle Pettersson.
Det kan vi nog vara helt övertygade om.
Ja, och jag menar, detta är ju, alltså det här är bara, det är ju en, jag vet inte, det är väl ett olycksfall i arbetet att han blev påkommen. För jag tror inte att de letar efter detta eftersom de inte tror att det förekommer. Men den här mannen stängdes av direkt. Han fick lämna ifrån sig polislegitimation, passerkort och tjänstevapen.
Okej. Ja, alltså, det här är också ett jättestort problem, att man tydligen inte verkar inse att det handlar inte bara om kvantitet. Det handlar inte bara om att slänga in så många poliser och tjänstemän som möjligt, utan det handlar ju också om att vederbörande måste vara lämplig för det jobbet. Och där har man ju då i sin strävan att då polisen ska spegla samhället, varför de nu ska göra det vet jag inte. Så ska man då, har man ju sänkt, det vet vi, sänkt alla gränserna för intagning till polishögskolan, så att nästan vilken galning som helst kan komma in där nu. Och det är klart att alltså då, du får ju sämre kvalitet på poliserna då, det säger sig självt liksom, när kraven sänks.
Ja, men alla är lika fina.
Men det enda det man pratar om i den politiska debatten är ju fler poliser. Fler poliser. Vi måste utbilda fler poliser. Ja, okej, men det hjälper ju inte om de är helt dumma i huvudet.
Nej, exakt. Och jag pratade ju med en liten fågel då om det här. Om den här stora skandalen i Nederländerna. Som sa då att det har varit stora problem med just att muslimer har då blivit involverade i säkerhetstjänsterna i Frankrike, Holland och Belgien. Och så har de läckt information till sina muslimska bröder. Och det är ju inte bara säkerhet utan även lokala polisen. Det har varit känt sedan länge, men politikerna trycker ändå på för att få mer av sådana. För integrationens skull. Och deras lojalitet ligger ju inte i att skydda allmänheten, de här muslimpoliserna, utan att skydda den egna gruppen. Mm. Och fågeln säger, vi är många som har varnat för detta, men ingen politiker vill lyssna.
Nej. Ja, det är konstigt. Det är vissa samhällsinstitutioner, vi har ju även pratat om hemtjänsten till exempel, när man trycker in personer av utländsk härkomst helt utan hänsyn till lämplighet.
Och helt utan hänsyn till de stackars svenska gamlingarna.
Ja, visst.
Det var ju bara nu häromdagen när det var någon som hade våldtagit en 90-åring.
Ja, jag såg det.
I hennes eget hem. Alltså det är så fruktansvärt. Och nu vet vi ju inte nationaliteten på den här personen. Men det är ju i alla fall ingenting som hände i det gamla Sverige kan man säga.
Han var ju tydligen utbildad undersköterska såg jag åtminstone. Mm. Ja. Det kan ju för all del vara en svensk som är sjuk i huvudet. Det vet vi ju inte. Men som sagt var det... Alltså riskerna ökar ju exponentiellt hela tiden för den typen av händelser om man sätter människor som är olämpliga för sina jobb på olika positioner i samhället bara för att det ska se fint ut på pappret.
Ja, och detta visar ju också att de egentligen inte bryr sig om att skydda den egna befolkningen längre. Därför att då hade det ju någon av dem tänkt att, men vänta nu här, om nu säkerhetstjänsterna varnar för detta. Nej, vänta nu, det här måste vi kolla. Utan de skiter i oss. Mm. Deras uppdrag är ett helt annat. Det är nämligen att förstöra nationerna så att the New World Order kan härska.
Ja, alltså fram till för några år sedan så ville jag nog gärna tro att det var bara en olycklig slump att det hade blivit så här. Men tyvärr är det ju rätt mycket som pekar i andra riktningar. För att så dum att man inte ser det här godståget som kommer skenande, det är inte ens Stefan Löfven. Så att, det har jag släppt nu, den slumpteorin. Ska vi nämna någonting om stackars plågade Göteborg, eller?
Ja, jag tycker det. Det var ju väldigt sådär kors i taket känsla när Aftonbladet igår la ut en artikel om, som i princip säger att Göteborg är en stad i förfall. Och de beskriver då att det är liksom två stycken som har knivskurits till döds och så har de gått runt i Göteborg och så har de pratat med taxichaufförer och entrévärdar som då säger att det är katastrofalt. Så här var det ju inte på 90-talet och det är jättefarligt och sådär. Men inte någonstans i artikeln får man ju liksom en känsla av vad det beror på, utan tvärtom har de ju ansträngt sig för att intervjua så många invandrare som möjligt så att de ska säga att det är väldigt otryggt i Göteborg.
Ja, och sen så var det i den artikeln där någon, han Fuxboy, deras polisens pressinformatör i Göteborg, uttryckte sin briljanta uppfattning att det här, att det har varit så stökigt denna sommaren, det beror på Gotia Cup samt varm sommar. Nu var det ju bara det att det var ju ännu varmare förra sommaren, men okej, visst, och Gotia Cup spelas också varje år, så att den teorin ger jag inte sådär jättemycket för.
Nej, såklart inte. Men, och jag menar det här att de alls skriver om det, det får man väl räkna in under det där. Titta, vi faktiskt gör någonting fast vi gör det inte ändå. Men då kan man ju hellre läsa Katarina Magasin som idag har lagt ut. För hon har ju faktiskt kontakter med några poliser. Det lyckas ju inte vi med. Men Katarina är ju lite mer av en kändis än vad vi är. Och då berättar ju den här polisen för henne centrala Göteborg är i princip ett så kallat utanförskapsområde, en no-go-zone. Och han förklarar att det är ju de som det handlar om narkotikaförsäljning och det är olika grupper. Araberna har den bron och somalierna kör lite frilansverksamhet och afghanerna har på ett annat ställe. Och när det uppstår sådana här knivskärningar och sånt så är det för att de bråkar om territorier. Och de bor ju inte inne i stan, de bor ju i Bergsjön och de här no-go-zonerna, men de sköter ju sin verksamhet även i centrala stan. Och så hade vi bara kunnat bli av med det, åtminstone de illegala invandrarna, så hade mycket av problemen lösts i ett slag. Men vi har ju inga förvarsplatser och det är ju ingen, framförallt är det ju afghaner. Han säger ju det att alla afghaner är inte dåliga, men det är väldigt många av de här som säljer knark som är afghaner. Som fick stanna på grund av gymnasielagen.
Ja, Annie Lööfs värdelösa afghaner som du kallar dem.
Ja,
och marokkaner faktiskt, Ingrid, om vi ska vara ärliga, har det ju åtminstone varit. Nu har man väl lyckats få till någon deal med Marocko och skicka hem många av dem, va? Så det har väl blivit lite bättre på den fronten. Ja. Men ett tag var ju väldigt mycket så kallade marokkanska gatubarn som var vuxna på gatorna i just Göteborg och även i Stockholm.
Ja.
Och de säljer ju knark. Och brukar också för den delen.
Mm. Ja, ja, ja. Oh, yes. Det är ju naturligtvis båda delar. Nej, men och så säger han ju också det att så tar de dem. Och så, så tvingas de släppa dem. För de har ju uppehållstillstånd och de har ju inte några platser. Och de kan inte skicka ut folk. Och griper dem gång på gång på gång på gång. Och så får de släppa dem gång på gång på gång. Och så bara fortsätter det hela tiden. Och vad är det som skrev på Twitter? Jaha, A$AP Rocky hade de minsann plats för. Men såna här kan de inte. Så förklarar jag det att nu är ju förvar inte detsamma som häkte. De är visserligen, det är väldigt låst på förvaren, för det är ju inte meningen att de ska komma och gå som de vill. Men de är ju inte misstänkta för brott mer än att ha befunnit sig här illegalt. Så att det är ju inte, man kan ju inte välja att placera dem på häkten. Och vi har, jag vet inte hur många häktesplatser vi har, men det är ju åtskilliga tusen. Och när det gäller förvarsplatser så har vi typ 300.
Ja.
Vilket ju inte, alltså vi skulle behöva 30 000 tror jag.
Ja, men alltså, ja, men vadå, de kunde ju smälla upp en massa tält på Revingehed, var det väl då? Kommer du ihåg det, 2015 då, när den värsta invasionen pågick?
Mm.
Det var ju rena ramar upp med massa tält där med värme och vatten och alltihop, liksom. Det gick ju snabbt som helst. Det var flera tusen platser.
Ja, så det, man gör det, det går ju bara man vill. Bygga en stor mur omkring.
Ja, ja visst. Ja, men visst, varför inte? Det kan inte vara så himla svårt.
Nej, det finns helt enkelt ingen politisk vilja. Det är det handlar om. Och jag vet att det är svårt att förstå. Men inte kan det väl själva. Det kan inte vara så att våra politiker vill förstöra vårt land. Jo, ni måste nog börja tänka att så är det. De drabbas inte själva av det. Och de kommer att bli rikligen belönade när de har förstört Sverige. Då kommer de att flytta någon annanstans med ett antal miljoner på banken och flotta hus och lyxjakter och vad det nu är för någonting.
Mm. Ja, och något toppjobb på någon bank eller inom FN eller EU eller någon annan sån korrupt globalistorganisation. Men du, nu måste vi ju ta sossegrisarna.
Ja, det ska vi göra.
Va?
Tre små grisar skulle gå en dag till marknaden ut i Nora.
Berätta, uppdatera oss. Vad händer i A$AP Rockygate?
Ja, det är ju det att Donald Trump har ju då lagt sig i detta och han har ju då enligt uppgift ringt till Stefan Löfven. Det börjar ju med att han skrev den väldigt talangfulla, jag ska ringa den talangfulla svenska statsminister. Det är ju en mycket vacker förolämpning. Precis som han var en 17-åring liksom, med the talang.
The talented Mr. Ripley, jag undrar vad han tänkte där med det ordvalet. Men nåväl. Löfven blev väl smickrad och tyckte, oh vad trevlig jag är ute. Jag kan inte göra någonting så, men det är kul att han tar kontakt, tyckte Löfven.
Ja, och vi sa väl det redan i fredags att de hade gått ut då från utrikesdepartementet att ja, vi är glada att vi har så bra diplomatiska kontakter med USA. Och det, som om detta var en vardagshändelse. Det är det sannoliken inte. Men det som är intressant med hela detta, det är ju att jag undrar hur de tänkte. Det finns ju olika teorier om. Är det liksom att afghanerna, de får göra hur de vill, för de är det nya frälset i Sverige, för de är muslimer och så. Och sen är det vissa som tror att han åkte in för att han är svart. Det har jag mycket svårt att föreställa mig, att svenskt rättsväsende skulle vara rasistiskt på det viset. De är ju snarare rasistiska mot vita då ju. Men det är väldigt svårt att förstå hur det här har gått till. Så att här tror jag ju inte att det rör sig om någon stor konspiration, utan jag tror helt enkelt att det är den här Liberace-åklagaren som här har vi en internationellt känd rapstjärna. Oh, jag kommer att vara i alla tidningar över hela världen om jag ser till att begära honom häktad.
Mm. Ja, det kan ju mycket väl vara så, och Leif GW Persson var ju inne på det, den teorin, och han är ju ofta, har ganska rätt för sig, inte alltid, men ofta så brukar han snabbt fatta vad det egentligen rör sig om, så att, så kan mycket väl vara, och så har detta spunnit liksom bortom all kontroll. Men jag tror också att det finns ett element av anarkotyranni i detta, alltså... Mm. En gång då, sila mygg och svälja kameler, va? För att det som har hänt nu, det är ju då att, alltså, GW sa ju det redan med, från början, att den som borde, först och främst borde anmälas, det är ju angriparen, det vill säga en av de här afghanerna som kastar sina hörlurar på A$AP Rockys livvakt. Det var ju så det började.
Och så trakasserar dem genom fyra
följer dem genom halva Stockholm och klappar deras tjejer i gumpen och allt vad de nu gör liksom. Tafsar på dem och ja, alltså de provocerar ju dem tills de tappar det. Och två personer som har skrivit intressant på detta temat här nu i veckan, det är ju dels Joakim Andersen i Fria Tider och Skorej. Som skriver på Fria Tider under rubriken Svensk anarkotyranni för världen att häpna. Och han pratar precis om just det här, det nya frälset. Afghanerna är uppenbarligen untouchable. De kan göra lite som de vill.
Ja.
Och det framgår liksom. Vi får ständigt nya bevis på att det är så, va? Men däremot så slår man till med full kraft mot alla som försöker liksom slå tillbaka eller ja. Och detta är ju då Katarina Janusz också väldigt inne på, att anledningen till att många svenskar har blivit så otroligt provocerade över den här A$AP Rocky-historien, det är att de känner med A$AP Rocky att så hade jag också velat göra, slå tillbaks.
Ja, men det är alltså, det vi inte vågar.
Nej, det är ju det, vi får inte göra det. Katarinas rubrik är A$AP Rocky är alla hunsade svenskars kollektiva stumma vrål efter rättvisa. Jag tror det ligger mycket i det alltså. För jag tror att många kände liksom en viss tillfredsställelse av att se de här bilderna, hur A$AP Rocky tar den här ena killen och bara dammar honom rätt ner i backen.
Ja.
Att man känner liksom, usch vad skönt det hade varit att göra det. Bara ge dem en fet propp helt enkelt.
Ja, precis. Och det är ju detta som amerikanerna, de förstår ju överhuvudtaget inte det här. För att där är det ju naturligtvis så att om du blir provocerad till en viss gräns så har du ju rätt att slå tillbaka. Medan i Sverige är det ju alltid att, ja men vi är oförsvar, men det är bara tillräckligt mycket, man får inte gå över gränsen. Då blir man alltså själv dömd hårdare än den som har börjat bråket. Vilket ju är helt koko för de flesta i världen och framförallt för amerikaner.
Jag kan väl nästan lova dig att hade detta varit på en amerikansk gata så hade A$AP Rocky varit beväpnad. Så att så hade det varit, sen hade det inte varit mer med det liksom. Och ja, då kan man ju diskutera vad det skulle sluta, att det skulle han skjutit dem då, eller hade det varit självförsvar? Nej, men gissningsvis hade de ju stuckit därifrån om han drog upp en pistol. Så att,
Självklart. Men alltså vi har ju blivit så, ja, vi är så hunsade som hon skriver och är totalt hjärntvättade med att vi får inte försvara oss. Tänk, vi får inte ens lov att ha pepparspray. Och då kommer massa löjliga argument som att, ja men då kan ju våldtäktsmännen också ha pepparspray. Ja men sluta.
Ja men precis som att det skulle vara deras weapon of choice, pepparspray. Ja. Jag ska inte våldta, jag tar med mig lite pepparspray. Nej. Ja.
Så att offret får panik och inte kan andas. Ja, det verkar ju jättebra ju. Det är bättre att ta en kniv och hålla mot halsen, så blir man ju knäpptyst ju. Nej, det är så idiotiskt, men det är inte, vi ska inte få försvara. Och så precis som hon skriver så är det där, det här med hans självförsvar, det slår an en känsla av rättvisa hos svenskarna. Det är en rak höger åt allt som är fel i Sverige idag. En fördämning som öppnas. En rak höger för alla flickor som knuffas ner för sina cyklar. En rak höger för alla de kvinnor som inte längre kan gå ut ensamma och jogga och så vidare och så vidare. Och det är helt rätt. Det är därför svenska folket, tror jag, som en man ställer sig upp bakom A$AP Rocky. Och det är inte bara det att de inte grep den här afghanen, utan när väl A$AP Rocky motanmälde honom så tog det 3 dagar för polisen och åklagaren att lägga ner detta. Han har inte gjort något brottsligt.
Alltså det allra minsta som den personen borde misstänkas för, det är ju någon typ av ofredande. Det framgick tydligt av de här filmklippen. Mm. Så att de förföljer A$AP Rockys sällskap i flera kvarter och trakasserar dem. Och det kan väl ändå inte vara lagligt, eller? Får man det? Får man liksom vara hur jobbigt som helst mot andra människor, eller?
Ofredan, det är det ju absolut. Ja. Men, och sen är också frågan, varför gör de så här? Jag såg någon video, någon svart kille som liksom funderade om att detta var, att det är deras område, att de har liksom mutat in det här området. Men det var ju mitt i centrala Stockholm, och det kan man, ja, centrala Göteborg är uppenbarligen no-go-zone. Jag vet inte om det är så där också. Eller om det bara är det här att muslimer är väldigt rasistiska. Muslimer ser verkligen ner på svarta människor. Mm. Och det är ju det som till exempel Mona Walter är så upprörd över, att somalierna är ju muslimer, fast det har de ju inte varit från början. Och hon menar att det är helt obegripligt att svarta människor, med tanke på att araber verkligen ser ner på svarta och kallar dem russinhuvuden.
Mm, jag har aldrig fattat det. Jag har aldrig fattat hur islam kunde få fäste i Afrika. Vad har det? De har sina egna grejer, traditioner, naturreligioner och allt vad nu är. Jättekonstigt.
Svärdet som de har precis överallt. You're either with us or you will die.
Jag ser att Joakim Andersson, han skriver det också i sin artikel, att det här med att folk har slutat, det senaste som har hänt nu under veckan, det är ju då att folk får rådet att typ sluta gå ut. Och om de gör det, så ska man klä sig fattigt, är ju det nya nu då, va? Chang Frick gjorde sig väldigt lustig över det i sin tidning häromdagen. Han gav tips på hur man klär sig som en luffare. Och det är han ju i sig rätt person att göra. Men, skrattet fastnar ju i halsen. Men då menar Joakim på det, att det här är själva definitionen av underkastelse. När folk väljer att inte gå ut, eller väljer bort att gå på vissa platser, eller väljer att klä sig på ett visst sätt för att undvika att bli rånade. Det här är den totala underkastelsen. Vi är redan där. De kriminella har vunnit.
Ja, så är det.
Det är för bedrövligt. Men du, jag vill bara att du ska berätta om vad din fågel har sagt om Margot. För vi tycker att det är så roligt att skratta åt henne.
Ja, precis. Jo, Tut Margot, hon är så besviken över att Trump inte har ringt henne. För hon tror nämligen att hon skulle kunna hantera Donald Trump! Och fågeln viskade att de håller på, den sunda delen av personalen på UD sitter och skrattar som de kiknar åt henne. Hon går runt och säger, varför ringer inte Trump till mig? Jag är utrikesminister. Sen kom det något besked om att deras utrikesminister Mike Pompeo skulle ringa henne. Men han har tydligen inte gjort det, så hon har det inte lett nu.
Det är ingen som vill prata med
Margot. Ingen vill prata med Margot.
Stackars Margot. Varför har vi med Morgan då? Har han gjort någonting i veckan som...
Nej, det var väl egentligen bara det att vi tyckte att han var lämplig som den tredje grisen. Diktatorn från Höganäs.
Han är ju helt, vad heter det, han tröttnar ju aldrig på att försöka inskränka yttrandefriheten och dra ner på demokratin så mycket som möjligt. Så det kvalificerar
precis,
honom.
Vi hade ju faktiskt ett lopp om yttrandefrihet, men det hinner vi inte med, så att det får vi väl spara till fredag, om det inte är en massa andra saker som trycker ut det. Ja. Men Gånman hade ju skrivit något roligt, men jag kan inte få upp det nu. Det verkar som han har raderat det.
Det är jättekonstigt, jag får inte heller upp det. Jag vet inte vad som har hänt. Han hade gjort ett av sina roliga pajdiagram ju, om A$AP Rocky. Det verkar som att hans Facebook-sida är borta.
Ja, han är avstängd han också kanske.
Nej, här är den. Man kan gå direkt in på hans sida, Ingrid, på Facebook. Lysande sickan är rubriken. Den amerikanska folksångaren A$AP Rocky åker alltså till världens tryggaste land, Sverige, för att muntra upp folk med sina skillingtryck frambabblade till trummaskin. Väl på plats blir han nerslagen av några blonda NMR-are som vrålar "Go home!" eller något liknande. Fascistiska SD-snutar griper den oskyldige A$AP och kastar honom i kurran på vatten och bröd. Och nu kan Trump bli folkets, det svarta, hjälte genom att intervenera och försöka få A$AP frikänd. Ungefär som när Bildt fick de två kling- och klang-kommunisterna frisläppta från Afrika. Quite the conundrum för vår talangfulla regering. Löfven samlar sina best and brightest till krismöte. Annika, Morgan, Anders, Ylva, Magnus Betnér. Hur löser vi det här? En förlägen tystnad sprider sig i rummet. Till sist kväker Annika. Kanske man kan twittra att Trump är rasist. Och sen har han sitt pajdiagram då med olika...
Alltså det är ju jätteroligt. Alltså vad är då Löfvens plan för att få ut dig som Brocky och Finkan? Så att de får ju inte... Det är ju totalt förbjudet med ministerstyre. Så de får ju inte ringa till åklagaren och säga: men sluta nu, skicka ut den där ASAP Rocky, annars så kommer Trump och tar oss. Den stora stygga vargen Trump. Och det minst troliga alternativet är att han tänker smuggla in en fil i en baguette. Något mer troligt är det, och här kommer han, smuggla in Morgan Johansson i en baguette med en fil gömd i en mindre baguette. Ännu lite mer troligt är att återutnämna Dan Eliasson till rikspolischef. Dan tar gärningsmannens parti. Vad bär han på för trauman? Har han lyssnat på för mycket rap? Etc. Mest troligt, skicka in Ygeman utklädd till vakt. Ygeman byter plats med ASAP Rocky, som tar på sig Ygemans kläder och vandrar ut som en fri man. Voilà!
Ja, den är bra. Ja, jag tyckte att gamlan har varit lite trött på sistone, men här återupprättar han sig själv.
Ja, sannoliken.
Jaha, ska vi knyta ihop den här måndagssäcken, Ingrid?
Ja, men det gör vi. Och så säger vi att vi hoppas att ni får en fantastisk vecka. Som sagt, på onsdag så får ni lyssna på den jätteroliga intervjun med Rasmus Paludan. Och så litar vi på att ni sprider vår podd i sociala medier och att ni sköter om er.
Det litar vi på. Ha det underbart, så hörs vi igen på fredag.
Puss och kram.
Hej då.